Ja, hur ska Stefan Löfven lyckas få till en fungerande regering? Det är väl den stora frågan som alla grunnar på just nu. Vi sitter och funderar på det här i studion idag tillsammans med Åsa Bengtsson, professor vid Mittuniversitetet i Sverige. Kiitta Högnabba, kommunikationschef vid Hanaholmens finsk-svenska kulturcentrum och Johan Strang som är docent i Nordens studier vid Helsingfors universitet. Välkomna med till debatten.
Tack.
Ja, vi har alltså en väldigt intressant politisk situation i Sverige. Vi har två block, alliansen och det rödgröna blocket som båda har gått tillbaka. Och så har vi Sverigedemokraterna som har gått starkt framåt, som har en förstärkt vågmästarroll. Åsa, om du tänker på det här allmänna läget, om vi börjar där. Vilka är dina reflektioner nu när diskussionerna har kommit igång under dagen och man börjar fundera på hur framtiden ska se ut för Sverige?
Det är ett väldigt besvärligt parlamentariskt läge och det har vi ju egentligen haft under de senaste 4 åren också. Sverigedemokraterna har varit i tungan på vågen i svensk politik sedan 2010, men nu förstärks det ytterligare. De har förstärkt sin ställning, de har mer än fördubblat sitt understöd. Och därmed har de en helt annan position. Och när framförallt alliansen går så mycket bakåt och vänsterblocket inte lyckas få tillräckligt med stöd. Så då är det en mycket besvärlig situation. Bland annat på grund av valresultat. Det finns andra orsaker men det kommer vi säkert in på.
Vi kommer in på det. Johan Strang, dina allmänna reflektioner till en början.
Nej, jag håller med Åsa att det är en besvärlig situation. Och det intressanta som det intressanta nu tycker jag är ju att se huruvida alliansen kommer att överleva om det här blockpolitiken kommer att vara så rigid som den har varit under de här senaste 8 åren. Och om att Reinfeldt gick ju av igår, han meddelade att han i nästa vår kommer att träda tillbaka som ordförande också för det där för Moderaterna. Och den här alliansen har varit ganska starkt personligt förknippad med hans person. Och kommer då Löfven och Socialdemokraterna att lyckas flirta till sig någon av de här mindre borgerliga partierna, Centern och Folkpartiet? Det tycker jag är den intressanta saken här nu. Just för att hålla ut Sverigedemokraterna.
Vi kan ändå spinna vidare på de intressanta frågor här som kommer fram. Men Kiitta Högnabba, du har egenskap av pressråd tidigare följt med svenskt samhällsliv. Vad tänker du om det här valresultatet? Hur tror du att svenskarna har resonerat när de har gått till valbåsen?
Ja, det är ju många som inte har sagt att de kommer att rösta på Sverigedemokraterna. Jag räknar ut här att Sverigedemokraterna har fått 780 000 röster. Det är mycket. Och det här kunde man ju inte se i opinionsmätningarna. Så att det finns väl en tudelning, en polarisering i samhället. Eller att det skulle bli en så stor framgång. Menar jag. Men det som man allmänt kan säga är ju precis det som Åsa och Janne säger, att det är en katastrofalt svår sits att bilda en regering. Att hur ska Stefan Löfven få till det? Jag satt på Twitter igår kväll och tittade på kommentarer och där var bland annat en PJ Anders Linder som tidigare jobbade på Svenska Dagbladet, så han skrev bara en sak och det var stackars Stefan Löfven.
Åsa, hur synd är det om Stefan Löfven nu?
Visst är det ju lite besvärligt för Stefan Löfven, det måste man ju hålla med om. Det kan ju tyckas ur ett finländskt perspektiv märkligt. Vadå, det är ju bara att bilda en blocköverskridande regering, men blocken är så hårt låsta i svensk politik. Och framförallt när vi har haft en alliansregering de senaste 8 åren så har det blivit cementerat verkligen. Man pratade bara för några år sedan, efter valet 2010, om att Sverige har tagit ett stort kliv mot ett tvåpartisystem egentligen. Att med ett högeralternativ och ett vänsteralternativ. Nu är man där i den situationen att ingen kan regera ensam. Och inte ens, jag menar, Sverige har ju så kallad negativ parlamentarism. Man behöver inte alls ha en egen majoritet för att kunna regera effektivt. Utan det gäller bara att inte ha en majoritet emot sig. Men den nuvarande situationen tillåter knappt det. Alltså att det blir besvärligt att regera i minoritet oberoende vilket alternativ som här kommer i fråga.
Ja, faktum är ju, det har ju lyfts fram i sammanhanget, att detta med minoritetsregeringar i sig inte är alls unikt för Sverige, utan att man har erfarenheter av det, men att det nu handlar om en minoritetsregering som nästan oberoende hur man vänder på det kommer att vara väldigt, väldigt svag. Johan Strang, vad tänker du om det? Alltså att också en minoritetsregering behöver en tillräcklig stomme.
Det är klart, alltså det finns ur ett historiskt perspektiv är det här ju inte överhuvudtaget unikt, men det är ju just mot bakgrund av de här 8 åren och den här starka polariseringen, den här starka blockskillnaden eller skillnaden mellan blockerna som gör att det här verkligen är en ny och spännande situation. Samtidigt också när man säger att stackars Löfven, så det spekuleras ju också i hans roll och hans erfarenhet. Alltså det att han är ju egentligen nyvald riksdagsman nu, och jag antar att han var först på listan, så han kommer väl antagligen in. Men det där, han är oerfaren som riksdagsman, men däremot så är han ju liksom en gammal fackkille.
Mm. Förhandlare.
Så att han just det, så att kommer den här förhandlaren då att hans skicklighet att kunna liksom komma fram till kompromisser och så här, kommer han att fixa det här helt enkelt? Han är rätt man för jobbet.
Det här är en intressant fråga, Kita Högnabba, vad tänker du? Alltså vi har då som sagt, han är ett nytt ansikte, han har inte riksdagserfarenhet, men å andra sidan har han förhandlat i otaliga sammanhang.
En metallare och en överlevare, men jag kan inte låta bli att citera. Jag träffade här i kafeterian när jag kom hit, så träffade jag Kimmo Henriksson som är kommentator på finska sidan. Och så skrattade han lite grann och sa att ja, att nu har Sverige fått sin Antti Rinne. Det vill säga att nu är det plötsligt så att både Sverige och Finland kommer att ha före detta fackföreningsbasar som statsministrar. Och det är ju jätteintressant. Men att det är ju frågan är ju det att klara han det i det här läget.
Mm. Två fackföreningsbasar som dessutom har ersatt kvinnor på posten som partiledare, eller indirekt, nu var det vissa turer däremellan också i Sverige, men det handlar ju om att partierna egentligen känner sig ganska vilse och vill gå tillbaka till det som känns tryggt, som man kan lita på, och fackföreningarna har ju de här starka banden till Socialdemokraterna, så därför har man nu försökt att locka tillbaka de gamla traditionella väljarna, och det här är ett sätt att göra det.
Mm. Om vi försöker måla upp en lite större bild av det här svenska läget, gå tillbaka och titta lite på valrörelsen också. Det intressanta när man så här ur ett finskt perspektiv ser på Sverige är att när man talar om massarbetslöshet eller när man talar om ekonomi, så har man ju ur ett utanför perspektiv ändå en uppfattning om att det går ganska bra ekonomiskt för Sverige, trots allt i jämförelse med många europeiska länder, till exempel Finland. Och då är ju frågan den att varför dessa, om vi då ser att många kanske har yttrat ett visst missnöje valt Sverigedemokraterna, varifrån kommer detta missnöje? Vad säger du, Johan?
Det vet jag inte. Alltså det är en mycket svår fråga. Jag tänker just när det gäller beskrivningen av det ekonomiska läget i Sverige, så tycker jag att alltså debatten i Sverige har ju snarast handlat om huruvida det är bra eller dåligt. Huruvida regeringen, alltså det handlar om verklighetsbeskrivningar. Att har regeringen lyckats skapa nya jobb? Det säger de själva, att allianserna skapar jättemånga jobb. Vänstern säger att arbetslösheten är på rekordhög nivå. Så att det har inte handlat liksom så jättemycket om vad man kommer att göra, utan snarare om hur verkligheten ser ut. Och sen det kanske har gjort att en del väljare inte har saknat liksom alternativ, för verkligheten är ju ändå där, och så har man valt att gå bortom det här.
Kita Högnabba, vad säger du? Är det så att vi har olika verkligheter?
Att det jag tror det, jag tror att det är så. Alltså, dessutom är politiken alltid lokal. Det är ju liksom så uppenbart att det har varit enbart inrikespolitik, eller nästan enbart inrikespolitik i Sverige. Att det där, att, jag menar, man kommer ju inte ifrån det att Reinfeldt och Reinfeldts alliansregering har ju varit i det läge som de har varit. Det har ju varit en framgångsrik regering. De har gjort mycket. De har ändrat strukturer, de har infört mycket olika saker. De har ändrat Sverige, förändrat Sverige. Och det där, kanske det är bara så att svenskarna är trötta på det. Man vill ha förändring. Allting går så snabbt idag så att man vill ha liksom new faces.
Ja, och så vad läser du in här? Alltså, som sagt, mycket pekar på ändå att Reinfeldt har gjort ett ganska gott jobb, samtidigt blir han utröstad. Hur förklarar man det här, tycker du?
Det kostar att regera. Det här är en gammal klassisk sanning som är bevisad gång på gång på gång inom min bransch. Det vill säga att det kostar i snitt ungefär 1,5 procentenhet att regera. Över många länder, över långa tider. Här har vi helt enkelt sett så att svenskarna har stort förtroende för Reinfeldt. Man tycker att man har en ganska positiv bild av ekonomin i snitt. Men man har också sett att de har suttit 8 år i regeringen. Nu är det dags för någonting nytt. Och dessutom, precis som Kita sa, att det har varit en förändring av svensk politik. Det svenska systemet har egentligen omvandlats i grunden. Och nu tycker många svenska väljare att det är dags att byta riktning på svensk politik. Det här har ju varit Socialdemokraternas mantra under den här valkampanjen. Att nu är det dags att vända skutan lite tillbaka åt det andra hållet och gå mot, inte gå längre när det gäller skattesänkningar och jobbskatteavdrag, utan jag tänker gå lite tillbaka till det vi hade förut, men långt ifrån hela vägen.
Men å andra sidan är det intressant att Socialdemokraternas stöd är närmast oförändrat jämfört med senaste valet. Egentligen så är det ju inte som att Socialdemokraterna har fått ett förstärkt mandat, utan nu är det ju Sverigedemokraterna som har fått det förstärkta mandatet.
Men Moderaterna tappade nästan 7 procentenheter i sitt väljarunderstöd, och då kommer vi ju in egentligen på kärnan. Vad var det som hände där? Vart försvann de där väljarna? Mm. Och enligt den vallokalsundersökning som presenterades på SVT igår så är det ju väldigt många av de moderata väljarna, en stor andel av dem har gått till Sverigedemokraterna faktiskt. Och här pratar man också mycket om att det utspel som Fredrik Reinfeldt gjorde tillsammans med Anders Borg en bit in i valkampanjen, och där de gick ut och sa att okej, nu är det så att det internationella läget visar på att vi kommer att få ta emot många flyktingar. Det här kommer att påverka, det kommer att kosta pengar, men vi måste ta vårt ansvar, och det kommer fresta också på det svenska systemet. Men det är så här, det är det vi måste göra. Och här spekulerar man ju nu i, och det gjorde man redan då, att kommer det här att vara positivt för Sverigedemokraterna? Det vill säga att många väljare kommer att fly Moderaterna och gå, för man håller inte med om den verklighetsbilden, det är inte det man vill se, och gå mot Sverigedemokraterna.
Johan Strang, vad tänker du om det här? Alltså vi hade som sagt Reinfeldt som kraftigt tog ställning för ett öppet Sverige. Har det kostat honom, lägga honom i farten nu?
Ja, alltså jag tror, så som jag läste det där, så försökte han ju helt enkelt locka över väljare från det andra blocket genom att göra den här, visa en sån här ödmjuk sida och en mänsklig sida och tala lite om solidaritet och så här. Men jag undrar om inte faktiskt spela för Sverigedemokraterna det där och gav dem en massa röster. Så det tror jag nog att det är mycket sannolikt faktiskt att... Mm. Det är ju också om man talar om deras favoritämne, Sverigedemokraternas favoritämne, så då tenderar de ju få mera röster. Det är ju det här som är det svåra i Sverige nu, att ska man gripa tag i det här och ska man liksom börja diskutera med dem, eller ska man fortsätta att hålla dem utanför?
Kita Högland, vad tänker du?
Den här beröringsskräcken som... när det gäller Sverigedemokraterna, så den har ju varit så otroligt påtaglig. Det har ju varit ett kollektiv, det har hjälpt medier, det har hjälpt arbetsplatser, det har hjälpt allt, att det är liksom no, no, no. Att det är skamligt. Det är skamligt för Sverige att det finns Sverigedemokrater med den historia som de har. Där har ju Sverige liksom... De har ju en helt annan strategi än vad vi har. Naturligtvis, Sverigedemokraterna och Sannfinländarna är ju olika. Deras historia är olika, men ändå så lockar de till sig väljare som är missnöjda med etablissemanget och politiken. Och med den här beröringskräcken så tror jag nog att... Eller alla tittar ju väl på valsändningen igår kväll också. Jag tyckte att nu börjar man ju prata väldigt mycket om intolerans och om det där... Jag vet inte, Åsa, vad tror du? Tror du att det kommer att ske en snabb förändring eller en långsam förändring när det gäller liksom attityden gentemot 13% av väljarkåren?
Jag är inte inte, jag vet faktiskt inte, men jag skulle vilja gå tillbaka lite och säga att åtminstone den taktik man har haft de senaste 4 åren, det vill säga att isolera Sverigedemokraterna från all form av inflytande i de frågor som de är intresserade av att ha inflytande i, så har ju inte fungerat. Nu har partiet mer än fördubblat sitt understöd. Mm. Så vad händer då om man fortsätter att isolera dem? Men egentligen så finns det inga goda alternativ. Hur man än vänder sig så har man rumpan bak. Alltså. Om man inte väljer att ge dem inflytande och ha möjlighet att påverka, så då finns det risk att partiet växer sig ännu större om man fortsätter den här isoleringstaktiken. Om man väljer att ta in dem i värmen och låta dem få inflytande, då finns det en risk att det går som i Danmark och många andra länder, det vill säga att de stora partierna lägger om sin politik i de här frågorna och därmed får det här partiet verkligt inflytande, eller till och med släpper in dem och kunna vara med och förhandla, vilket jag ju inte tror kommer att ske. Men det, då påverkas ju politiken, och det vill ju de andra partierna inte.
Men när ni talar här om beröringsskräck, så inställer sig frågan just att handla det om, är det beröringsskräck i relation till Sverigedemokraterna, eller talar vi om beröringsskräck i fråga om vissa teman? Alltså, jag menar, nu kunde man konstatera att när man hade fullbordat faktum, när det man börjar analysera varför Sverigedemokraterna hade gått framåt, så börjar man tala om att man kanske har en segregation i samhället. Man talar om att det finns många invandrare som inte har arbete. Är det här någonting man borde ha lyft fram tidigare i kampanjen, så att säga, inte låtit Sverigedemokraterna ha initiativet i den här?
Alltså ur ett sådant danskt och norskt perspektiv så det klassiska synen på Sverige är ju att man inte vågar tala om saker vid deras rätta namn, och att man liksom på något vis har försökt dölja den här frågan inom någon sån här allmän svenska moraliska universalism eller någonting sånt här. Så det kanske till viss mån stämmer, men alltså Sverige är på många sätt ett ganska roligt land, men Sverigedemokraterna är ju också ett annorlunda parti än de här andra nordiska populistpartierna, alltså ett radikalare parti. Alltså Sverige är ju ett jättepolitiskt land, alltså ideologiskt, ideellt land. Så att när man sen får ett sånt här radikalt parti, så är det också ett mycket, mycket radikalare parti. Men jag tror också att det handlar lite om hur man diskuterar om de här populistpartierna, eller hur man upplever, eller en erfarenhet av tidigare radikala partier som man har. Jag tycker att alltså i Finland så har vi en viss erfarenhet med både höger- och vänsterextremism, och vi har haft stora minoriteter och så här. I Sverige upplever man det mer som lättare som ett större hot mot samhället om någon liksom kommer att utmana det här systemet och dess regler liksom inifrån.
Kita Högnam, vad tänker du om den här analysen, att det kanske att vi till exempel i Finland är vanare vi att ha, så att säga, till höger, vänster, olika typer av politiska rörelser. Vi har kunnat konstatera att samhället har hållits ändå mer eller mindre intakt, och man kan klara av också stora förskjutningar politiskt.
Jag tycker att Janne har helt rätt, att i och med att det där att land, i och med att allt är lite mer ideologiskt, så är det också på något sätt klart att också det högerpartiet är mer ideologiskt än det där, än hos oss. Johan heter du, förlåt. Varför sa jag så här? Nej, men i alla fall, så jag tror att det stämmer. Alltså det är helt enkelt så att det, men att det som liksom stör mig, att man kan ju inte sopa dem under mattan. Man kan inte glömma bort dem. Det här är nu liksom bara så att de existerar, och då måste man, och strategin att försöka isolera dem har inte fungerat. Och nu är ju frågan att hur gör man nu?
Ja, så nu är den här frågan här på sätt och vis, vem vill man, om man vill isolera Sverigedemokraterna? Vill man isolera det parlamentariska partiet i riksdagen, eller vill man isolera de här nästan 1 miljon väljarna som har röstat på partiet? Alltså vi kan ju konstatera att det finns framförallt de tidigare moderatiska väljarna. Nu inställer sig frågan, har de alla blivit vansinniga rasister över en natt? Eller? Jag menar, den här, Åsa, du förstår vad jag menar.
Ja, jag förstår precis vad du menar, och jag tror att det är just det faktum att man är så stora som 13% nu, så kommer även de aktiva politikerna i andra partier börjar haja till, tvungna att haja till och fundera på att det här är ju faktiskt människor av kött och blod, svenska medborgare som går och lägger sin röst på det här partiet. Och politiken måste ju ändå på något plan vara responsiv för att det ska fungera i längden. Det måste finnas ett utbyte och ett samtal, och det måste vara så att valresultatet spelar en roll, för annars hamnar det politiska systemet förr eller senare i ett enormt problem. Så det är jätteviktigt att de här frågorna diskuteras, att man vågar föra fram det. Men sen måste man också komma ihåg att Sverigedemokraternas valresultat handlar sannolikt inte bara om det här med invandringar och flyktingar och integration, utan det handlar om så väldigt mycket annat, precis som sannfinländarnas resultat. Det handlar om, vi har till exempel sett att många väljare i norr i Sverige har börjat rösta på Sverigedemokraterna. De har ökat sitt understöd där väldigt mycket. Och det tyder ju på att det finns en sån här centrum-periferi-dimension. Vi vet att de som röstar på Sverigedemokraterna också har ett mycket lägre förtroende för politiker än andra väljare från andra partier. Så det finns ju den här dimensionen också som handlar om ett politiskt utanförskap.
Här kommer jag också in på sannfinländarna, och jag tänkte att jag gärna breddar diskussionen lite i den riktningen. När jag tittar på valvakan i Sverige så saknar jag kanske personligen lite de här parallellerna. Man talar mycket om Danmark, man talar mycket om Norge, men som finländare så tycker man ju att vi kanske har någonting av de här erfarenheterna. Det var ju i senaste riksdagsvalet så hade vi ju den sannfinländska skrällen som på något sätt kanske motsvarar åtminstone till vissa delar det vi ser i Sverige nu. Vi hade en likadan omställning, vi fick väldigt svåra regeringsförhandlingar och en regering som kanske inte i alla delar riktigt har fungerat. Johan, vad tänker du om likheterna och olikheterna mellan sannfinländarna, Sverigedemokraterna och det?
No, så där, som finlandssvensk så är man ju konstant besviken på frånvaron av Finland i den svenska debatten. Alltså det är ju något man har liksom vuxit upp med. Alltså, det är ju ett asymmetriskt förhållande. Finland är inte närvarande i Sveriges debatt, men Sverige är jättenärvarande här. Visst, det finns ju i min Twitter-feed igår och på Facebook och så vidare, så kunde jag liksom notera att jag har ganska många danska och norska vänner och så här. Jag tycker att det finns nästan till och med en sån slags skadeglädje där var man liksom, att där får ni för er moraliska imperialism eller liksom såna besserwisser attityd, nu har ni det här problemet på er egen liksom dörrmatta och så. Det är inte särskilt sympatiskt att säga så här, men visst, alltså parallellerna är där, och jag tycker också att det är lite, nu är ju Sverigedemokraterna ett mycket alltså på många sätt att kanske lite smutsigare parti och så här än de här andra, men jag tycker fortfarande att det är lite underligt hur man i den svenska diskussionen, visst man hänvisar lite till Norge och Danmark, men stort sett så ser man inte, man diskuterar det här som ett svenskt liksom särfenomen, fast högerpopulismen är ett europeiskt fenomen som finns inte bara i de nordiska länderna utan över hela Europa. Det är otroligt isolerat och snävsynt sätt att se på den politiska diskussionen.
Kita Högnam, vad säger du om det här?
No, det är ju det att Sverige har dragits med i den här extremhöga vinden. Att det kanske är det som gör att svenskarna ville inte bli en del av den här strömmen som man ser i så många länder för tillfället. Nu citerar jag för tredje gången en person som en politolog som var här på och höll ett föredrag på svenska ambassaden som berättade om en dansk journalist som kom till Sverige och frågade att är ni lite bättre människor, ni svenskar? Och det här ledde till naturligtvis mycket skratt och mycket diskussion, men jag tror att det finns någonting i Sverige som gör det här lite svårare. Att man har så stark, det är ju i alla fall majoriteten av befolkningen är ju inte Sverigedemokrater och röstar inte Sverigedemokrater. Så det finns en liksom man skäms lite grann för att de här strömningarna finns där. Och jag tror inte att den här samma skammen kanske finns i alla länder. Men i Sverige så finns det nog en sån här sorg och skam.
Om vi kommer in på de här tolkningarna, alltså uppenbarligen är det så att det väcker, att vi har talat här nu om att Sverige är ett land med ganska starka ideologiska undertoner. När man tittar på valvakorna igår så kunde vi ju konstatera att det var verkligen när Jimmy Åkesson till exempel höll sitt tal och det sändes på tv, så var det ju närmast obscena gester till exempel på Vänsterpartiets valvaka medan han talade, att någonting som skulle vara svårt att föreställa sig i Finland. Och så vad tänker du om det här? Alltså, om vi talar om den svenska självbilden, förändras den på grund av den här händelsen? Måste man börja se på sig själv på landet på ett annat sätt?
Det finns nog skäl att göra det. Jag håller med Kita där att det visst har det att göra med den där självbilden att vi är det stora, fina, rena samvetet och alla är så välkomnande och vi tar ansvar internationellt. Det hela den bilden så passar inte Sverigedemokraterna in i, och därför är det så skämmigt och så jobbigt att hantera. Men man måste nu bara konstatera att även i Sverige så finns det människor med olika åsikter i den här frågan. Och det är någonting som man måste diskutera och debattera. Politiken, för att den ska fungera, måste kunna ha alternativ och dialog. Annars hamnar vi på ett väldigt dåligt ställe. Mm. Så är det bara.
Apropå ytterligheten här, så fanns det ju ett annat parti också som visserligen inte kom till riksdagen, men som säkert är värt att notera i sammanhanget, det vill säga Feministiskt initiativ, som tog 3% av rösterna. Nu inställer sig naturligtvis frågan om de gjorde det rödgröna blocket en björntjänst därmed och försvaga det. Men vad tänker vi alltså? Jag menar att vi i samma valrörelse har både Sverigedemokrater och Feministiskt initiativ.
Det visar ju precis som vi har sagt här tidigare att det är en väldigt starkt ideologiskt laddad kultur Sverige. Och det är ju spännande, och det är ju en av anledningarna till att valdeltagandet ligger så högt. Det finns olika åsikter, det finns starka känslor, det finns alternativ. Och det är en viktig anledning till det. Fi var ju besvikna igår, naturligtvis. De nådde inte hela vägen fram, och Miljöpartiet var besvikna, för många av Miljöpartiets väljare hade gått till Fi. Så visst ligger det lite, det är en anledning till att vänstern klarar sig dåligt, var att Fi gjorde bra men inte tillräckligt bra.
Johan?
Ja, alltså jag tycker att det var vi ska akta oss för att dissa och skratta åt Sverige alldeles för mycket. Alltså alltså ur en finsk, dansk och norsk synvinkel så kan ju liksom den här svenska moraluniversalismen eller moraliska imperialismen ibland, det kan man till och med tala om, verkar en aning naiv och skratträtande, alltså att man leker världssamvete och så här. Men samtidigt är det ju liksom någonting otroligt beundransvärt i det här, att man verkligen på det här viset tar politik på allvar. Och det är ju säkert, alltså vi kan skratta åt en Henrik Arnstad som driver sitt korståg mot fascismen och tycker att det är liksom lite sådär löjligt, men det är ju också jättevackert, och det är ju därför att alltså, vi ser upp till Sverige så mycket, och det är därför liksom Sverige är så närvarande i vår debatt. Och Feministiskt initiativ, de har kommit så här långt som de ändå kom, så det är ju också ett tecken på det här, att det är någonting fint med det här genom ideologiska Sverige också, den här naiviteten och det här moraliska perspektivet på allt, alltså.
Kita med din erfarenhet av Sverige, om man tänker på de här ytterligheterna som man ser.
Ja, just det. Nu överraskar det ju liksom att det blev liksom lite mer normalt lite grann. Att Socialdemokraterna har ju befästs nu. Att förra gången var det ju en katastrof när Mona Sahlin hade ungefär fick ungefär lika mycket röstetal, och hon fick gå efter det här. Nu är det accepterat att Socialdemokraterna är ungefär vid 30%. Och Moderaterna. Så bilden är ju det att den politiska kartan har ritats om. Och det måste ju liksom svenskarna se. Och processer är ju inte, förändras ju inte, eller processer är ju långsamma. Så det kommer väl antagligen inte att hända någonting dramatiskt just nu. Men så småningom så tror jag nog att det blir förändringar också, att blocköverskridande så småningom. Inte ännu, men snart.
Om vi blickar framåt ännu alldeles kort på slutet. En av de springande punkterna här är ju just huruvida den här blockpolitiken i Sverige kommer att överleva detta, eller om vi kommer att se nya konstellationer. I Tyskland till exempel så har vi ju de två största partierna i regering med varandra. Alltså vi har en väldigt stark regering och en väldigt smal opposition. I gårdagens valvaka så hänvisades till exempel också till de här erfarenheterna. Det ställdes frågan varför till exempel Socialdemokraterna och Moderaterna inte kunde rymmas i samma regering, om det verkligen handlar om att utesluta SD. Åsa.
Ja, men så långt kommer man absolut inte att gå i svensk politik under den här mandatperioden. Vad man däremot kan möjligtvis landa i för att få det hela att fungera och fortfarande kunna isolera Sverigedemokraterna, vilket ju de flesta partier tycks var intresserade av. Så det är ju det att vi kommer antagligen se en minoritetsregering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, och sen kommer den att söka stöd över blockgränsen. Och Löfven har ju under hela valkampanjen och även igår kväll, liksom den här morgonen, flörtat väldigt öppet med både Centern och Folkpartiet. Att han är ju intresserad av att ha deras stöd och förhandla med dessa partier.
Vilka perspektiv öppnar det här upp för, Johan Strang?
Jag tycker verkligen att man måste lite distansera sig och se utanför Sveriges gränser och se det här valet som en del av en större, liksom, ett större europeiskt sammanhang. Där var den politiska kartan i alla europeiska länder håller på att ritas upp. I Finland opererar man ju numera med den här tvådimensionella partikartan med värdekonservatism och värdeliberalism. Som en till. Det är liksom lite samma sak som sker i Sverige och det är lite samma sak som sker över hela Europa idag. Och jag undrar, frågan är, alltså, Europas problem idag, eller de senaste 10 åren har ju varit att fackföreningarna har varit så nationalistiska och att de inte har lyckats liksom ändra på Europa hur man sköter det idag. Jag undrar om två stycken fackpampar i Norden kan visa en modell här. Det skulle vara min såna stora förhoppning, en internationalistisk nordisk arbetarrörelse som räddar Europa, det skulle vara vackert, men det kanske är för mycket att hoppas på.
Här avrundar vi debatten idag ändå vid det här perspektivet. Vi har säkert anledning att återkomma till bland annat den svenska politiken. Så ändå tack till Johan Strang, docent i Nordenstudier, Kita Högnabba, kommunikationschef vid Hanna Holmens kulturcentrum, och Åsa Bengtsson, professor vid Mittuniversitetet i Sverige. Mitt namn är Rickard Husum.